Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kör vi då. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast mitt i den första gruppspelsrundan av världsmästerskapet. Man får väl säga att turneringen inte riktigt har kommit igång än. Man har inte riktigt hamnat i den där VM-bubblan tycker jag. Och då har jag ändå, för att jag har ett sånt där jävla holdet lag som man alltid går och stör sig på, sett en jävla massa matcher. Jag satt bland annat och specialstuderade Tjeckien-Argentina och så. Så jag har verkligen gjort mina minuter i det här mästerskapet. Men eftersom det är så mycket ojämna matcher och så lite på spel för de lagen som man egentligen bryr sig om, så tycker jag att det är svårt att liksom riktigt tagga till än så länge. Hur känner ni kring det?
Är det en slump att du bara råkar nämna holdet i förbifarten efter du precis har meddelat att du ligger på 57:e plats i världen? Så det går ju ganska bra för ditt argentinska, polska lag, eller vad du nu har satsat på för kusar.
Det är helt rätt, Charlie. Det är bara en slump. Jag skulle absolut aldrig ta upp det som ett skryt eller så.
Nej, utan du är inte som Josef.
Jag tycker bara vi låter det slida att jag är topp 1% i världen. Det tycker jag inte är någonting vi ska hålla på och orda om.
Nej, det skiter vi. Nej, jag personligen, jag vet inte om jag är något vidare lackmuspapper.
Det tror jag fan med att du är. Jag tror att du är ett perfekt sånt lackmuspapper.
Ja, nej. Men jag har ju känt väldigt lite pepp överhuvudtaget inför det mästerskapet. Till skillnad från januari. Och jag har lite roligt samvete för det. Att jag var så jävla taggad inför herrarnas hemmamästerskap. Och det kändes som att hela Göteborg räknade ner. Jag tror att jag sa det, att man kände liksom vibben i hela stan. Och man såg de här veporna och flaggorna kom upp. Och man liksom, ah shit, det var någonting som närmade sig. Det har inte varit tillstymmelse till det nu. Och om det beror på att det är damer, det är ju fruktansvärt tråkigt om det är så. Eller om det bara beror på att det var inte så länge sedan det var ett hemmamästerskap och man är mätt. Eller om det bara är allmän depression och recession och stagflation i samhället och livet generellt, vet jag inte. Men därför delar jag ju din mening om att, ja just det, fan, vi är mitt inne i ett VM nu. Och konstaterar det lite yrvaket och sömndrucket och medelintresserat.
Men samtidigt så behöver vi inte jämföra med herrarnas eller så. Men känslan i så här långt in i herrarnas mästerskap, alltså efter två matcher, var ju ungefär likadant som den är nu. I och med att det började ju med sådär ojämna matcher. Och visserligen så blev det lite jämnare mot Senegal idag än vad vi kanske på förhand hade trott, även om Sverige rann ifrån lite på slutet. Men det är, för mig är det ju i mångt och mycket liksom VM det är fel på, och inte mig och inte handbollen och inte damerna, utan det är ju just
det är ju
konceptet.
Ja, för det här är som déjà vu fast tvärtom. Att vi hade den här diskussionen och jag var så jävla upprörd över den här skiten att vi ska möta. Då var det ju Cap Verde och vad fan det nu var.
Uruguay, va?
Ja, just det. Och vi satt, och när damerna vann med 40 mål mot Uzbekistan eller vad det var. Och du har alltid försvarat det. Och jag, har liksom sågat det. Och nu så känns det som att det har svängt. Att du är, ja, du är emot och jag är för.
Alltså, och jag, men jag är ju lite tudelad, för att min grundtanke, eller min tanke då, den kan jag ändå hålla fast vid lite. Det är bara att, och det var ju just det här med att, ja, men det är positivt i det långa loppet, så att säga, med spridning av handboll. Det står ju egentligen, men nu har jag fått en till tanke, och det är ju att, men det är för jävla tråkigt att se på. Ungefär så.
Och det, skillnaden då är bara att det var, liksom, det var den tanken som drabbade mig först.
Ja,
och, exakt. Och sen har jag börjat tänka på att, men det kanske finns något mer. Kanske finns något större syfte med det här. Och för dig är det tvärtom. Du tänkte först det existentiella syftet med hela handbollsväsendet, och sen bara, fan vad tråkigt det här är.
Ja.
Men jag tänker att man får börja betrakta VM nu som en turnering som börjar i mellanrundan.
Precis.
Och det vi tittar på, har tittat på den här veckan och kommer göra en omgång till nu, det är kvalet.
Det är träningsmatcher och genrep.
Ja, men precis så. Och så kvalar man in till mellanrundan, och det är där som turneringen sätter igång. Och ja, vi kan väl bara släppa det formatsnacket, för jag är ganska trött på det. Alltså, ja, det är inte så kul, men man får liksom tänka bort de här första matcherna där Brasilien slår Kazakstan med 46-15. För det finns liksom inget idrottsligt värde. Däremot så tycker jag att den lite nya kritiken, eller vad man ska säga, som Per Johansson lanserade på
den
tycker jag är desto mer intressant. Och det han vänder sig emot då är att numera så är det för korrupt hur turneringen liksom då inom citationstecken lottas. För den lottas inte längre, utan arrangerande arrangerande nationer då får välja vilken grupp de ska tillhöra, och så får de också välja vilka de ska möta i gruppen, och så får de också då lägga ett schema liksom mot en mellanrunda och hur det ska se ut där. Så att det finns ju i princip inget lottning kvar då i ett sånt VM-träd längre, och jag håller med honom fullständigt i den kritiken. Det är liksom inte idrott längre då. Då blir det inte det som är idén med idrott, att det liksom ska utkristallisera sig någonting på grund av de meriterna och de prestationerna man har på banan, utan det sitter i något slags styrelserum då och avgör. Och det tycker jag är för jävligt.
Ja, och här tror jag att vi behöver stanna till lite, för jag tror att vi lätt gör det misstaget, eller jag i alla fall, eftersom jag konsumerar Handbollskanalen och Johan Flink i Aftonbladet och allt som skrivs här, så tänker jag ofta att lyssnarna vet redan om det här. Men det är inte säkert att alla som lyssnar på den här podden har full koll på vad det är vi snackar om. Så att då, alltså, jag tänkte bara liksom då rakt av läsa innantill lite i denna handbollens förkämpe Johan Flink, som skrev väldigt eminent om detta, vad det är vi faktiskt pratar om då. Att det är liksom, det är inte ens, det hymlas inte ens längre, utan arrangörstrion som det handlar om här då, Sverige, Danmark och Norge, de får liksom då placera in sig själva och ytterligare 5 lag i varsin grupp 3 dagar före lottningen ens har gjorts. det är så oerhört sjukt. Och liksom innan så har man lite grann kunnat ursäkta det med att, ja, men om vi ska ha en grupp som spelas i Malmö när ett mästerskap går i Sverige, så är det jättebra om Danmark spelar där, för att då kommer vi få sålt och det finns ekonomiska grejer och sådär då liksom. Men det är liksom inte riktigt så. Det går inte att hitta de kommersiella skälen nu. Att nu är det Christer Bergström då, VM-chef får man väl säga, eller vd för handbolls-VM 2024 eller 2023. Han kan inte ens hitta på något, utan säger bara, nej, det är av sportsliga skäl. De försöker liksom inte ens gömma sig bakom något annat, utan de har försökt ge sig själva en så lätt väg fram till semifinal som möjligt, helt enkelt.
Jo, det tycker jag ska sägas, för jag tittade på via Plays införsnack när liksom turneringen höll på att blåsa igång. Och då var det Johanna Alm som sa det att ja, men nu har Sverige chansen för nu har vi fått en drömlottning fram till semifinalen.
Mm.
Ja, det har vi inte. Vi har lagt en drömlottning.
Ja, vi har lagt en drömväg eftersom vi fick mästerskapet. Alltså när man får mästerskapet så kan man ju numera gött, semi. Mm. Det är ju så det är. För att då fick man liksom, man fick välja grupp. Sen fick man alltså placera ett valfritt lag i den grupp man skulle slås ihop med i mellanrundan. Thomas Saxner bestämde då för Sverige. Han fick liksom bestämma själv och valde Montenegro. Norge fick välja också och de tog då Frankrike. Och det kan man ju tycka är lite överraskande för det är ju liksom andrahandsfavoriten till att vinna. Men det betyder ju också att så här, för det första är Norge så här, vi skiter väl i det. Vi vinner mot dem ändå. Och de möter på dem i mellanrundan då. Men de riskerar därmed inte att ställas mot Frankrike i vare sig kvartsfinal eller ens i semifinal. Så det är liksom taktiskt av det skälet att ja, det är inte hela världen om vi skulle gå på en mina i mellanrundan. Då slipper vi dem sen ändå fram till det final. Danmark valde Tyskland till sin grupp i mellanrundan. Och sen så fick Norge, Sverige och Danmark då, de fick snacka ihop sig. Och så fick de placera ut Nederländerna och Spanien i varsin grupp. Så tänk den teamsmötet, vi sitter här nu och ska podda liksom. Så är det så här, sitter norske förbundskaptenen där och så liksom kommer och så dansken och så ax ner och så bara, vad tycker ni, vilken grupp ska Holland få liksom? Jag kan ju fatta Per Johansson att han är lite lack på det här. Att de liksom har suttit och bara, vi lägger Holland där borta.
Och behöver vi säga det, att Per Johansson ju är förbundskapten i Nederländerna, så har vi det också då utrett.
Precis, och så givetvis det är uppenbara då att liksom, det är ju inte deras fel, men Ryssland har ju straffat ut sig själva, så de är inte med i ekvationen heller. Så det gör ju att liksom, det är färre topplag då, men fler nationer. Så att det är ju lättare att rigga liksom, en i stort sett riskfri väg fram till liksom, man ska börja slåss om medaljerna. Och för att sortera, eller för att citera då återigen, Johan Flink, rakt av ska bara läsa det här stycket då. Den här gången råkade det falla sig så att om Sverige, Norge och Danmark sköter sina kort rätt och vinner varsin mellanrunda, parentes från Charlie här då, älskar att mellanrunda nu är det allmänt vedertagna på det här jävla skiten som man vet att de vill att man säger huvudrunda, älskar att vi säger mellanrunda. Om de bara sköter det då så finns det ingen risk att de möter vare sig varandra eller Frankrike i en kvartsfinal.
Mm.
Är det inte underbart hur jävla korrupta vi är och alla i den här jävla sporten?
Mm. Mm, där har vi väl rätt ut det då, hur det ligger till och hur vi ser på den saken. Nu har det ju varit en ganska så här, vad ska man säga, deppig inledning på det här världsmästerskapsavsnittet. Men jag tänker att nu kan vi lägga det bakom oss lite och titta på det rent sportsliga som faktiskt har skett. Och vi har ju ett tydligt Sverigefokus då. Vi har spelat två matcher, en mot Kina och en i dag mot Senegal. Två matcher som, ja, framförallt Kina som vanns ganska enkelt och foten sattes ner tidigt. Senegal satte lite längre in. Det var väl först med en kvart, 10 minuter kvar som Sverige lyckades liksom trampa gasen i botten och köra förbi riktigt. De ledde ju hela matchen så det var väl inte så där liksom någon kris på gång. Men jag ställer frågan till er. Hur tycker ni det har sett ut?
Jag ska bara, apropå Senegal-matchen, du sa att de inte körde gasen i botten förrän i sista kvarten. Och känslan var ju att problemet var att de körde gasen i botten från sekund ett. Och liksom så här stod i försvar i 2 minuter. Och så sprang och kontrade och spelade med lite väl hög risk väl i den kontringen liksom. Så fick de stå 2 minuter igen i försvar. Men det är klart att så här, ja, i slutändan så vann de ju med 8 bollar. Och man, känslan var ju hela tiden att Sverige, att det aldrig var någon fara på taket. Riktigt. Senegal är ju charmiga, men inte jättevassa ändå. Och det är klart att ja, man tycker väl att det hackar lite och sådär. Men fan, jag kan ändå förstå att liksom Sverige hade det mindsetet att man ska gå in, höja tempot och ösa på och knäcka dem i kontringen och springa ner dem och så vidare. Liksom. Men att, det inte, att man inte riktigt fick betalt i det. Liksom. Men jag drar ändå inte för stora växlar av att det hackade lite.
Nej, det positiva jag tar med mig är ju att det här snacket som var inför att vi har bara liksom en startsexa eller en startsjua som kan leverera och att ja, det blir en helt annan andra femman grishockey kommer in liksom. Idag var det ju flera som kom in från bänken och levererade, inte minst i den fasen när vi faktiskt gick ifrån och vann. Sen om det berodde på att precis då så tog krafterna slut för Senegal som liksom, de går på riktigt runt på 7-8 spelare känns det som. Det kanske var ett sammanträffande, men det var ändå så att liksom, De Jong kom in och gjorde bra grejer och Dano kom in och gjorde bra grejer. Så att det är positivt. Det man kan känna ju lite, man kan ju lite grann tänka att det kändes som att Axnér själv var lite rädd för andra femman grishockey. För han körde på väldigt länge med det här, fastän att det inte riktigt gick. Precis som du säger, att de ambitionen fanns att de skulle springa ifrån dem. Och så förivrade de sig. Och de, ja, Jenny Karlsson och Emma Lindqvist, det var inte så att det var deras bästa landskamper. Ändå så fortsatte de tugga på med dem. De hade gott kunnat testa, fan vet jag, Dano eller Copang eller De Jong då, för att nämna dem igen, tidigare. Men då är det som att fan, det här matchen blev jämnare än vad jag trodde. Jag satt ju själv och så här, shit, ska det här bli match liksom? Och det kändes lite som att det svenska tränarteamet, Axnér, Wiberg, var lite gripna av det också och nästan inte vågade köra på något annat. Så det tyckte jag var intressant att se, men desto skönare igen då, när de faktiskt fick lite utdelning på bytena när de väl gjorde dem.
Ja, men, och han, det var ju en förinspelad intervju med Claes Andersson heter han, va, på Viaplay, med Thomas då, som, där Claes sa det att jag har bilden av dig, Thomas, som en väldigt modig coach som vågar. Och då sa Thomas här, och då tog han upp som exempel det här när de spelade 7-6 mot Norge, va, för några mästerskap sen. Och då sa Thomas det, ja, men det är jävligt lätt att vara modig när man är underdog. Alltså då är det riskfritt att testa. Och lite det är ju det du är inne på nu, att, att så här, nu när de var favoriter och det var ganska jämnt, de ledde en, två bollar, då vågade inte han i någon typ av rädsla att det då kanske skulle, ja, gå ner till minus en och vad blir det då när de Senegal får mer vind och sådär. Men det är klart att det positiva med att det är inom situationstecken enkla matcher i gruppspelet är ju att man ska kunna gå runt mycket tydligare. Även om såklart, absolut, Lindblom satt på läktaren och vilade. Men det är klart att vi gärna hade sett större nyttjande av bredden idag.
Men det finns ju någonting, vi pratar ju ibland om det, att vi älskar lag som sticker ut lite taktiskt och gör liksom sin grej. Ja. Inget lag har väl gjort sin grej tydligare den här turneringen än Senegal. Det måste man ju uppskatta då. Aldrig sett ett lag vara så konsekventa i att dra ner tempo, maxa ut anfallen, till och med liksom på passivt spel med så här två passningar tagna. Nej, finns ingen anledning att hetsa upp så här. Ta det lugnt, studsa lite, ta en växel till och så skjuter vi. Och så gör
alltså
vi
bara. Jag såg när de mötte Kroatien när det blev lika, vilket var så här, shit, det här, de här, fan, de är på riktigt liksom. Det var den juggigaste matchen jag sett. Alltså så här, för de nästan slog Kroatien på att vara juggigare än Kroatien.
Ska ni dra ner på tempot? Här? Vi ska dra ner på
kolla
tempot.
Kolla här då, vi kan.
Verkligen. Och Neon Blanc är inte med. Var är Neon Blanc?
Nej, men jag förstod det som att både hon och vi pratade om, Josef, du hade ju namnet på den lite mindre namnkunniga också, fransyskan som var överskriven i Senegal. Det visade sig att de inte var klara då för att spela.
Alltså det ska sägas att de har ju representerat Senegal i afrikanska mästerskapen. Mm. Men sen då fick de veta då en dag innan avresa att de av IOF fick de meddelande om att de inte får spela. Så att det, ja, och det är ju handbollen och IOF i ja, ett sånt
så de har fått
jävla
spela,
nötskal.
Så jävla sjukt att du har fått spela EM, men du får inte spela VM för det här landet. Det fattar du väl själv. Ja. Om ni ursäktar oss, nu ska vi gå och rigga en väg fram till scen här för när världen kommer. Ja,
ska gå och värma lite bollar här i rummet bredvid. Nej, men jag vill bara också tillägga på apropå Senegal då, på den här Kamara som gjorde 10 mål i matchen mot Kroatien. Jag såg inte den, men hon hade lite kämpigare idag, men ni har ju säkert nåtts av. Ja, alltså ni har säkert nåtts av, och jag har ju kollat mycket Barcelona. Där kunde man ju ibland när Messi spelar fotboll, där kunde man ju ibland bara se en promenera liksom på mitt plan när allting går i 100 runt omkring honom. Men han skiter i det, han promenerar, han kör sin grej liksom. Och Kamara, alltså jag har aldrig i hela mitt liv sett en spelare gå så långsamt liksom i brinnande anfall. Det var så jävla gött alltså.
Hon springer inte en meter mer än vad det behövs, men så fort det behövs, ja, då gör hon sin grej liksom. Stencoola faktiskt. Och sen kan vi också bara då, om vi går vidare ifrån Sveriges insatser där, för att ja, de är ju ungefär som förväntat liksom stabila segrar. Vi kan snacka upp Kroatien-matchen lite grann, men vi kan ju också bara notera att det har ju varit en del nästan skrällar faktiskt om vi tittar på turneringen. Så Japan var ju nära, det var ju bara ett mål efter Tyskland, och det målet gjordes ju på visslan verkligen. Och sen hade vi ju Angola som höll på att ta Frankrike i första matchen där. Det vet vi ju av hävd att fransoserna och fransyskorna kan gå in i turneringarna lite arrogant, eller att de kan i alla fall starta igång lite senare. Men att Angola skulle vara så nära, det tror jag inte var många som hade på känn. Och sen så hade vi ju Sydkorea, det var väl kanske inte skräll på det sättet om de hade tagit Österrike, men de förlorade också den med uddamålet. Så vi har haft några nästan i alla fall där europeiska lag har varit nära på att få stryk, men annars har det ju varit ganska skrällfritt än så länge.
Och det är väl för väl att det ändå finns chans till skräll. Du tror på att VM 2025 så kanske det till och med blir en skräll, och då kanske det finns någon mening med det här.
Då kanske 2027 man vill kolla, ja.
Ja.
Ja, men jag för mig att
ungen ska ha sitt bra lag också.
Just det. Oj, jag längtar.
Men jag för mig att när vi sist debatterade då huruvida 32 lag eller inte var bra, så fick vi väl sluta den debatten med att så här, ja, och vi får väl utvärdera om 10 år. Nu har det gått 2 år. Då, så vi har 8 år kvar då, innan vi kan utvärdera huruvida det var en bra idé eller inte. Men, ja.
Och det är så skönt också att jag har ju tagit bägge ståndpunkter nu. Så oavsett om 10 år så kommer jag liksom sitta där och claima.
Jag tänker att vi ska snacka upp Sverige och Kroatien lite. Kroatien som ju då tappade poäng, eller vad vi ska säga, mot Senegal 22-22 där. Men å andra sidan spöade Kina som vore det ingen motståndare alls på andra sidan. Hur värderar vi liksom Sveriges chanser? Ska vi uppdatera? När vi tippade inför så sa vi väl vinna med 15 mot Kina, vinna med 10 mot Senegal och vinna med 5 mot Kroatien, va? Behöver vi liksom revidera det, eller tror vi att styrkeförhållandena är ungefär så?
Alltså, de vann med 8 mot Senegal. De vinner ju med 8 mot Kroatien också, eftersom de två spelar kryss. Nej, jag tror inte Kroatien kommer ställa till större problem för Sverige än Senegal gjorde. Jag ser ingen anledning till det faktiskt.
Precis, det enda som det är lite det om matchutvecklingen blir som den blir idag så att säga. Alltså vem som äger matchen, det är det. Om Kroatien får matchen dit de vill så kan det bli att Sverige blir stressade av det eventuellt. Och då kanske det blir att de vinner med 3. Får Sverige matchen dit de vill så vinner de med 8.
Och det borde ju vara en lärdom, kan jag känna med. Alltså om du har hemmaplan och alltså är stor favorit, då får du lite grann se till att få matchen dit du vill. Ja. Och det gjorde Sverige inte tillräckligt bra jobb med idag.
Nej.
Förhoppningsvis så blir det en viktig lärdom, och att det ser bättre ut redan mot Kroatien, och så kan de leda med 5 eller 6 redan i halvtid, och så är det färdigfikat typ.
Ja, precis.
Och innan vi spelar in nästa poddavsnitt, då har ju mellanrundan dratt igång. Och då tänkte jag ju nu inför det här avsnittet att vi skulle kunna också stämma av hur Ungern och Montenegro har sett ut som vi kommer korsa mot. Men de två lagen har ju mött Paraguay och Kamerun.
Så att såg bra ut.
Jag gissar att ingen av er har från de två matcherna tagit med er någon vidare analys och sagt att oh jävla, Ungern såg ju rätt bra ut ändå. De slog ju det ena laget med 20 eller så. Utan vi får väl fortfarande hålla det som så här, ja, vi får se huruvida Ungern är bra eller inte ännu. Och vi får se om Montenegro har fått ihop ett lag då av det som finns kvar av det där generationsväxlade laget.
Det tycker jag, ja precis, tycker jag låter rimligt.
Och lite samma kan man väl säga. Ja, Frankrike då var nära på att gå på den där minan. Danmark var ju faktiskt också nära på att gå på en mina i sin första match. Den följde jag lite närmare än vad jag gjorde med Frankrike-matchen ska jag säga. Men de mötte ju Serbien och hade det tufft matchen igenom. Det var ju bara precis med några minuter kvar som Danmark sprang iväg där och tog hem den med 4 mål eller vad det blev.
Ja, 25-21. Fan vad goa Serbien var där för övrigt. Snacka om, alltså, för de gick in i den här boxen i Härning som vi har pratat om. Och mot en, alltså jag inför i alla fall så skulle jag hålla Danmark nästan, alltså före Frankrike om man har någon sån oddsfavorit liksom. Norge, Danmark, Frankrike skulle jag säga. Och så går de bara in och är helt så där, man pratar om att vara respektlös. Fan vad de var respektlösa, serberna. De bara, de var så jävla orädda.
Det är ju det ingen, liksom om man ska... generellt dra så finns det ju ingen nation man tänker hantera den situationen bättre än en serb.
Precis.
Så att det är ju det är passande. Men skönt i alla fall att Danmark studsade tillbaka då, eftersom de sen slog Chile med 46-11.
Ja, det var skönt för dem att ha det självförtroendet när de går in mot Chile. Men, och sen kan vi väl bara säga, Norge har ju också då haft ett enkelt schema än så länge, men de har ändå mött Österrike som har någonting liksom, men då vann de med 17 mål. Och sen Sydkorea med Signell Larholm på bänken och är då ett liksom det bästa asiatiska laget i paritet med det Japan som var nära på att skrälla mot Tyskland, men Norge bara körde över dem. Norge ser precis så bra ut som vi har befarat.
Och nu är Katrine Lunde tillbaka.
Ja,
vad fan, vad var det för baksida? Vad var det för skada? En jävla bullshit-skada för fan. Ja.
Det kanske var en sån... Det är dumt att säga till tränaren att man vill ha några dagar extra ledigt. Det är väldigt lätt att säga. Du, baksidan här, vi vill inte chansa med den. Det är
lite tajt.
Ja.
Hon är tajt i baksidan.
Om jag slipper Grönland, känns det... Ja. Tror ni tar dem ändå, eller?
Ja, men hon är fan 43 barre. Jädrar vad imponerande det är.
Alltså 43 barre och så respektingivande så sydkoreanerna, alltså de kastade bollen
utanför.
Var som helst bara för jag kände det som när jag själv var A-pojk och Andreas Palka stod i motståndarmålet, att man bara så här: jag vill inte kontra nu för att det riskerar att bli pinsamt. Den känslan fick jag att sydkoreanerna nog hade när de mötte Katrin Lunde. Och om man tänkte så här att ja, men det kanske tar ett litet tag för henne att spela in sig i form eller så. Så nej, det behöver hon inte. Hon var redan nu världsklass. Så att det ska nog gå bra för Norge.
Ja, tyvärr.
Jag tänkte på det när du sa det om serberna. Nu i våras här så jag följer ju NBA en del, och då var det ju finalen mellan Denver Nuggets och Miami Heat, och i Denver spelar ju en serb som heter Nikola Jokic som har blivit hela ligans MVP 2 gånger tror jag. Alltså helt otroligt.
Min absoluta favoritperson i världen. Alltså har man inte sett intervjuer med honom så bör man genast söka upp det på Instagram eller YouTube eller vad fan
det finns ingen det finns ingen som liksom hatar sitt jobb så mycket som han, och så han bara hatar att, och så är han så här, han är bäst i världen och bara är så här, jag bryr mig inte, jag vill bara hålla på med trav. Eller liksom så här, nu har du vunnit din första NBA-titel, hur känns det? Han bara, skönt att det är över så man kan åka hem. Det är bara så.
Ja, men det finns ju när han får frågan så här. Ja, men känns det inte svinfett att komma hem nu till stan och fira, åka buss och så där på onsdag, tror jag de säger då. Liksom sitta på sån här öppen buss och ta sig emot av hemmastaden då. Och han bara, vad fan säger du?
Måste vi åka
hem? Jag har ju bokat. Jag ska ju hem och träffa familjen då. Ja. Jag vill inte vara med på den här skiten.
Jag vill inte.
Och han blir
buss.
Så besviken på.
Ja. Och så ser han ut som en så här liksom, om man jämför med alla andra i NBA hur de ser ut, det är ju liksom som utmejslade såna grekiska statyer liksom, bara atleter utan dess lika, och han ser ut som en typ saccosäck som han har suttit i. Alltså, yeah. Och är ändå bäst liksom. Det är noll def på honom och ingen kan ta honom. Men då i alla fall så i finalserien när de var i Miami, då är det ju liksom alla bara buar ju ut honom och alltså bara försöker göra sitt bästa för att störa honom. Och då fick han en fråga på presskonferensen efteråt så här: men liksom, hur kände du när hela den här arenan liksom, så här, vad fan tar den då, 40 000 eller någonting, bara buar åt dig? Och han bara så här, han orkar knappt svara, men han bara så här: jag har spelat i Serbien, brorsan. Det är liksom hans svar. Och man bara, ja, exakt, det är därför serbiskorna går in i boxen i Härning och bara, jag skiter väl i det.
Det här är ingenting jämfört med det, hur det är på ett derby mellan Röda Stjärnan och Partizan, eller vad det nu kan tänkas.
Nej, exakt.
Gott så. Har ni något annat som har stuckit ut under VM än så länge? Någon spelare, något lag, någon... Jag tror vi har ramlat igenom det som i alla fall jag har noterat i min anteckningsbok här.
Ja, nej.
Nej,
vi sparade götta.
Vi tar Chile, blir specialavsnitt.
de och Aranäs.
Ja, Patrik Fahlgren har sagt att han så jävla gärna vill prata en timme chilenskt försvarsspel. Vi får se hur det blir med den saken. Men då rullar vi vidare då, så rullar vi tillbaka till de inhemska ligorna. För det här har det ju hänt lite grann. Inte på damsidan, för där är det ju uppehåll, men på herrsidan. Det första som hände var ju att, eller den största grejen som hände var ju att Amo fick stryk emot Lugi. Och det kan man väl tycka vad man vill om. Det var väl oväntat och det var en skräll av Lugi. Och du var ju inne på det här, Charlie, förra veckan, att Amo såg ut att ha tappat huvudet lite och att de gick runt och såg lite väl sura på varandra, både från bänken och nere på plan och så. Men ingen hade väl någonsin kunnat tänka sig det som hände då, nämligen att Andreas Stockenberg, tränare i Amo, går in i omklädningsrummet och säger upp sig på stående fot ifrån sitt jobb.
Ja, nej, det får man ju säga var otippat. Han hade i en intervju med Skånesport, heter den så, med Kristoffer Ekmark, sagt typ att jag tror fan jag ser upp mig. Och så tänkte man att det var ju något sagt i affekt. Men han gjorde det.
Jag tror han sa det
i
tv-intervjun också till Handbollsligan live, tror jag.
Okay.
Att han sa, liksom han var ju tassade i de vattnen i alla fall.
Ja. Nej, men precis. Alltså, hur ska man tolka det här? För att han har ju uttalat sig lite i både Aftonbladet och på X då, som vi tydligen säger nu. Men för mig är det ju ganska enkelt på så sätt att han liksom viker ner sig. Efter, jag vet inte, 5-6 matcher utan seger, och då är det inte lika lätt att klappa sig på bröstet eller och säga att man är störst, bäst och vackrast liksom, utan då är det enklare om man vill behålla det narrativet att inte ge upp. Så tolkar jag det.
Jag tänker att det måste finnas en anledning. Det har ju surrats och ryktats om att det finns så här anbud från annat håll. Och det är den enda anledningen som jag kan se till varför man gör det här. För att det är att han vill göra något annat som han tycker verkar roligare eller som är bättre betalt eller vad fan det du än är. För annars så säger man ju inte upp sig. Alltså så här, han har liksom investerat de här åren i AMO. Han bor där. En lägenhet som AMO har fixat.
Så här. Och betalar.
Ja, och betalar. Så att, alltså, det här snacket om att ja, men alltså den här altruistiska vinkeln om att om inte jag når fram till spelarna så är det bättre att någon annan försöker. Och det här är ett exempel jag tycker fler tränare borde följa. Det är liksom en sån hög med hästskit. Så jag tar med fan inte varit med om något värre. Det finns ingen jävla sanning i det om du frågar mig. Det han gör, det är bara egoistiska skäl för att han vill göra något annat. För annars så säger du inte upp dig. Alltså så här, för vad då? De är nykomling. De ligger precis utanför kval. Eller för att säga utanför slutspel. De började skitbra. Och så har de torskat. Ja, de har torskat jävligt mycket matcher. Men det är ju liksom inte så att någonting är kört. Det är inte så att styrelsen har varit på honom. Det är inte så att det liksom har skärpt till det. Annars kicker Amo är lika så här. Vi har inte sagt någonting. Vi har jättestort förtroende för honom.
Så det är ja, de ligger nio. Alltså... Mm. Ungefär som förväntat. Vi tänkte väl alltså att de skulle komma till slutspel. Alltså två, tre, fyra positioner högre upp. Men precis som du säger, det finns ju all möjlighet att det kommer...
Ja. Och Vasco har ju varit skadad. Gisim har väl fortfarande inte satt sin fot på plan, vad jag har sett i alla fall. Han kanske har varit inne någon gång, men jag har inte sett honom spela.
Det är alltså två poäng upp till sjätte plats.
Ja, precis. Och alltså... Jag kan bara känna lite så här. När man har fäktats mot fler väderkvarnar än Don Quixote någonsin har gjort. Och hela tiden har kört på liksom vi mot alla. Och jag går min egen väg och jag väljer Amo. Och Amo väljer mig och vi är liksom... Alla hatar oss, men det är vi mot alla. Och det här, vi går ut i krig tillsammans. Det är inte svårt när du vinner tre av dina fyra första i handbollsligan. Det är inte svårt när du liksom går till Final Four efter att ha fått Aranäs, en jävla drömlottning får man ju säga. Utan det är när du har förlorat 7 av 8 matcher. Det är ju då kriget börjar. Och alltså så här, du har förlorat mot Kristianstad, Sävehof, Ystad, Malmö. Alltså så här, ja visst, det är inte bra att torska mot Luleå och släppa 40 mål. Fine. Men det är ju nu kriget börjar. Det är nu då, jag väljer att kliva av. Okej, du väljer att sätta dina spelare i skiten. För ikväll så ska de gå till träningen igen. För på fredag så möter de Skövde som har 5 eller 6 raka segrar eller vad de har. Nu har de ingen tränare. Inte inbilla mig att det är liksom för att du tänker på spelarna. Eller för, alltså du tänker, nej, det finns ingen annan anledning än att han tror eller att det finns ett konkret... något annat som han hellre vill göra. Sen om han landar i det vet jag inte. Men det är ju anledningen till det här.
Och det går ju rykten om att han... att det finns utländskt intresse.
Då är det ju därför. Sen det funkar ju inte heller så att... bara för att man säger upp sig så kan man gå utomlands. Alltså så här, du har ju fortfarande kontrakt. Men det är ju, alltså, då blir det ju en sak mellan... så här, klubben, stocken, Amo... vad det än är. Men jag menar, alltså sättet att bara så här lämna laget när det går tungt. Ja, nej, jag vet inte. Det känns så där, måste jag säga.
Samtidigt så är det ju intressant för att det är ju aldrig någon tränare förut som har gjort så. Alltså det är ju om vi nu då väljer att gå
han
på
går
den
sin egen väg.
Alltså, ja, alltså om vi väljer det så är det ju verkligen att gå sin egen väg. För att jag har aldrig hört om en tränare som har gått just den här vägen. Och det får vi väl se vad det landar i. Det ska ju för det första...
Det är kul med action.
Ja, alltså, exakt.
Sorry, absolut. Det köper jag till 100%.
Och det ska bli intressant vad det mynnar ut i för båda parter. Alltså det ska bli lite intressant att se vad stocken hamnar någonstans. Och jag hoppas för han skulle att det finns något bra ställe att ta vägen till nu. För att det vet vi ju att alltså, handbollsjobb finns det ju inte så där jättemycket av. Och framförallt inte mitt under en brinnande säsong.
Nej, och det tänkte jag också på, att det blir att man... alltså det här är ju något som... Om en handbollsligaklubb eventuellt ska rekrytera en tränare, så vill man ju gärna göra det på sikt liksom. Alltså det blir ju ofta 2-årskontrakt för innan man känner vad man vill ha varandra. Men sen så handlar det ofta om att man vill ju gärna ha en tränare på lång sikt. Och att jag tror ju att andra handbollsligaklubbar kanske tvekar lite, för att ja, det spelar inte så stor roll vad som står i kontraktet. Efter några torskar då så säger tränaren upp sig. Det blir liksom en osäkerhetsfaktor som spelar in hos en arbetsgivare, och en risk som de eventuellt kanske då inte vill ta.
Och sen har man dessutom sagt att alla andra handbollsliga klubbar är skit, och att alla tränare är dåligt, och att alla ungdomslandslagstränare är sämre meriterade. Så det är kanske också en anledning till att inte så jävla många som är sugna. Så att det är nog säkert intresse utifrån, för att det är, alltså, så pass ärliga kan vi ju vara att det är, jag har ju själv haft honom och vet att det är en jävligt duktig handbollstränare, så att jag kan förstå att liksom hans skillset är intressant för klubbar från andra länder. Alltså fine, inga problem med det, men som du säger, just den här liksom svansföringen och hur man har valt, hur liksom hur man uttrycker sig och ja, det ena med det tredje gör ju att det inte, det är ju liksom inte bara så här att det står 8 handbollsliga klubbar på rad och är supersugna nu, även om det jag tror och jag råkar veta att det är en och det kan vi återkomma till, och om ni får höra vilken det är, så tänker ni ja, det tror fan det.
Ja, jo.
Intressant. Men det ska också, tycker jag, bli spännande att se vad AMO plockar in. För det är inte heller då, om vi säger att det inte finns sådär jättemycket lediga handbollsjobb mitt under en brinnande säsong, så finns det ju inte heller sådär jättemycket lediga handbollstränare mitt under en brinnande säsong. För att AMO måste ju få in något så snart som möjligt, och gärna då någonting som kan få den här formsvackan att vända och börja plocka hem poäng igen. Och det ska ju bli kul att se. Vi känner ju sportchefen Emil Berggren mycket väl, och han har ju både en och två rävar bakom sina öron, så att det ska bli spännande att se vad han plockar fram.
Det där tycker jag också är så jävla intressant på ett bakvänt sätt, för att utan att jag vet så är ju min bild att, alltså, Berggren kom in på grund av Stocken. Alltså Stocken är ju Emil Berggrens väg in i AMO. Att de liksom känner varandra sedan barnsben, har en relation, och Emil har liksom tid över i sitt, från sitt vattenrutschkanåkande. Så att liksom Stocken fixar in Emil i AMO-organisationen. Sen säger han upp sig, kvar i Emil Berggren, och ska hitta en ersättare
med skit
till den här gruppen, som bara säger, vad fan gör du nu? man skulle ju vilja få lite printscreens från deras sms-konversation. Så här, vad gjorde du nu?
Ja. Också bara liksom få en topp 5 Emil Berggrens ansiktsuttryck när han liksom tog del av nyheten då i fredags, eller när det nu var liksom. Och liksom de djupa suckarna som lär ha satt vibrationer i Kristiansands barnpool till och med. Men ja, nej, det ska bli väldigt spännande att se hur han löser den här skitmackan som det ändå är för honom liksom.
Ja, ja.
Och om vi stänger den dörren så kan vi ju notera att detta Ystad IF, som vi trodde var seriens hetaste lag, inte alls är det längre nu. För nu fick de torsk mot Eskilstuna Guif med, alltså på hemmaplan då släpper de in 34 mål mot Guif. Och ja, det är väl någon typ av ny kris i Ystad IF. Hade det inte varit för att det var Oskar Kalén som stod där på tränarbänken, och vi har så jättestort förtroende för honom och han har visat tidigare vad han kan och så, då hade man väl börjat surra om att så här, vad fan är det som händer i Ystad? Borde de inte börja se över ja, typ tränarsituationen.
Emil Berggren hoppas ju att Ystad ska kicka honom.
Det kommer aldrig ske såklart. Men,
såklart inte kommer.
Men nu har det ändå gått 11 omgångar och Ystad ligger 10. Är ni med på vad jag menar? Det hade surrats om det inte hade varit så.
Ja, exakt. Men jag tror att jag sa det för några veckor sedan att så här, i Tyskland så hade det ju varit kört. Men nej, och jag tror väl inte som sagt att det tror väl ingen är den är lösningen. Men det är klart att de såg ju jävligt heta ut. Åkte ju sen mot till Kristianstad utan Filip Stenmalm, vilket kunde synas i deras försvarsspel. Men sen så nu mot Guif, så det jag såg så, jag tyckte mig se alla gubbarna på plats liksom. Och det här Guif som ju omvänt då har blivit ett utropstecken än så länge efter 11 omgångar. Men nej, det var nog inte den reaktionen efter Kristianstad-matchen som jag tror att Oskar Kalén var speciellt sugen på att se. Alltså. Men Lennernäs 11 kassar och Marko Roganovic, ja, väldigt, väldigt hög procent i kassan.
Marko Roganovic som vi ju noterade var uttagen i den stora svenska bruttotruppen som ska blicka fram emot EM. Han har tagit stora kliv och det är också noterat av landslagsledningen.
Ja, före Fabian Norsten, vilket ju är intressant.
Ja, men det säger ju också, precis som vi har en power ranking på Ystad som var nummer 1 ena och nummer 10 typ nästa vecka, så Fabian Norstens power ranking har ju sjunkit sedan han gick till Ålborg och fyller Niklas Landins flaska, kan man ju säga. Det är inte, alltså så här, jag lägger ingen värdering i det, eller det gör jag väl, men jag vet ju inte om han är en bättre målvakt nu än han lämnar Skövde. Jag gissar att han ändå är det, men det är liksom så här.
Ja, men han, det är lite inte. Nej, och det är faktiskt lite intressant där, för att alltså det är klart han spelar inte supermycket, han spelar en del men inte supermycket. Men samtidigt gissar jag att så här Ålborgs träningar, alltså Fabian Norstens får mer kvalitativa skott på sig på en vecka under träningar än vad Roganovic får på en hel säsong ungefär. Men det är klart, visar man inte det på match så är det svårt att bli uttagen. Men, så jag vet inte. Men det,
nej,
det
har någonting. Heller inte känns så, alltså så här, det finns ju någonting med att vara liksom i form. Som är hatuttryck jag har egentligen. Men du får ju ändå inte den. Ja, du får träningen. Men du får inte riktigt den matchgrejen. Men i övrigt så håller jag med dig. Jag har resonerat så själv. Alltså så här, du gör ju 90-95% av din handbollskarriär gör du på träningen. Det är klart du ska inte bortse från match, men liksom träningsmiljön och stå i Ålborg och det lilla han får stå och träna där, det är bättre än att ta skott från lillebror Stenmalm i Ystad liksom. Så att, men det säger någonting.
Ja.
Men coolt av Guif att ta så mycket poäng. Nederlagstippade av oss sen i år, förra året och kanske till och med tredje säsongen eller så, men de fortsätter imponera. Samma med HK Malmö som vi ju har gått och väntat på att de...
Ja, den avslutningen på matchen alltså. Mm.
Ja. Vad sjukt det var.
Apropå medvind och form och sånt där.
Mm. Alltså. Kan du ta oss igenom det, Josef? Vi som inte har färskt i minnet hur det såg ut när HK Malmö avslutade mot Önnered i 29-28-vinsten.
Ja, nej, men precis. Men det vart ju... Malmö gjorde ju mål med typ så här 17 sekunder kvar på klockan.
Jag tror det var ännu mindre, men ja, det är någonstans 15.
Något åt det hållet, och Önnered tar timeout och jäktar sig fram för att få till ett sista avslut. Vilket de då gör mål på. Bara det att det var inte det sista avslutet, för att Truls Grötta då springer fram till mittpunkten och liksom lobbar in den, eller det var en sån här curveball alltså, in i det tomma.
Snyggt. Alltså det är så sinnesnärvaro att göra det, och det var som, alltså det var liksom som en skottfint och sinnesnärvaro i en bara fantastisk rörelse på något sätt. För att Önnered då har tagit ut målvakten för att de tänker att det blir bara ett avslut till här, så vi sätter allt liksom.
Och det här är ju ett skeende som är svårt att beskriva, och det hade varit så jävla skönt nu att bara kunna säga, det klippet ligger ju som ni vet på vår Instagram, så gå in och kolla där. Det gjorde det. Men vi kan vara transparenta och öppna med att vi har fått lite påbackning ifrån handbollsligan som sa att inte använda våra bilder. Så ni som har börjat följa Avkast Instagram-konto för att se handbollsligan content, ni kan lämna det kontot.
Ja, jävligt synd just på det här målet alltså.
Ja, det var ett läckert mål.
Och framförallt för... efter målet, alltså då gjorde han ju en Charlie Sjöstrand.
Det var så nära att han slitade av sig tröjan.
Exakt, det var bara tröjslitandet som saknades. Men han tog ett helt segervarv i hela hallen. Som sig bör visserligen, alltså man kan köpa, jag köper ändå.
Ja, det slutade med laghög precis vid Anders bänk.
Ja.
Så jävla, där råkade de stanna.
Ja.
Ja, nej men det är fantastiskt att se, och det nämnde vi förra avsnittet också, att hur i stort sett samma lag du liksom lyfter ut till synes, eller du lyfter ut ett par tre pjäser och ersätter med till synes i stort sett likadana pjäser, ändå får du en helt annan dynamik i det. Alltså man, liksom, man ser hur jävla mycket Magnus Persson gillar att Truls Grötta kommer med till laget. Grötta, ja. Alltså fan vad de hittar varandra bra. Det är som att liksom han har fått en ny vår, Magnus Persson. Och Zetterlund liksom också bara blommar i Malmö på ett sätt som man inte liksom har gjort innan, och som inte Krantz gjorde heller i Malmö. Så att, det är kul att se. Däremot så, jag tänker liksom inte vika på det här, att det är fortfarande de här 7-8 gubbarna. Alltså det är fan i med 3 gubbar på 9 meter hela den här matchen. Nej, det kommer in Arvid Johansson, tror han heter, i typ 4 minuter i första halvlek. Men sen är det är Tim Hildig, det är Magnus Persson, det är Truls Grötta, och som de bara sliter och river och krigar. Om de lyckas hålla sig de här tre den här säsongen, ja, då är det bara hatten av och liksom ska aldrig mer tippa Malmö någonstans i hela någonsin utanför ett slutspel. Men nej, det räcker med en liten gubbavard på 33-årige Persson så kan det se lite jobbigare ut för dem.
Så är det. Och sen så hade vi också då en match uppe i Eriksdalshallen som var en repris på Svenska Cupen-finalen, nämligen Bayern mot IFK Kristianstad. En match som Bayern vann. Vill du säga något om det, Josef?
Då blir jag helt plötsligt sådär diplomatisk igen. Men det var ju framförallt en jävla rolig match att spela. Alltså, återigen fantastiskt publiktryck. Och sen så tycker jag att vi, jag ska inte säga för en gångs skull, men att... för att vi har ju vunnit en del matcher utan att kanske spela tipptopp. Men att vi faktiskt spelade jäkligt bra. Och jag tycker också att Kristianstad var bra. Liksom. Alltså det var ju inte Kristianstad som vi nämnde dem för några veckor sedan. Men det är klart att de bommar 3 straffar. Och det är lite
Kristianstad såna... i form skulle ju aldrig torska mot Bayern.
Nej, enig alltså. De är ju, ska alltid vara favoriter. Men att vi gör en bra match mot ett ganska bra Kristianstad liksom. Det var inte att de var helt klappkassa. Så att det var jäkligt roligt.
Serieledande Hammarby nu?
Ja, i några dagar till i alla fall. Tills vi ligger ju...
Ni är fortfarande, fortfarande underdog.
Men Sävehof har ju en match mindre spelad, va?
Får ni hemmaplansfördel i kvarten så ska ni vara väldigt glada. Är det det ni kör?
Nej, ja, men grejen är så att det är ju faktiskt fortfarande otroligt...
Det är sikt när du har sagt att ni ska komma till SM-final bara.
Ja, nej, men att det är så jävla jämnt i toppen. Så det är klart, vi är ju serieledare just nu, men ger det någon dag så spelar Skövde säkert. Och sen så spelar Sävehof dagen efter. Så att det är jävligt kul att, även om det inte var det tre kejsarslaget som vi kanske trodde på förhand. Mm. Med Kristianstad och Ystad som inte riktigt är där uppe ännu i alla fall. Men att det är så jävla tajt och jämnt alltså. Mm.
Ja, och med de orden då så börjar det bli dags att runda av den här veckans utsändning. Jag kan väl bara då tipsa om att slida in på vårt Instagram och ta del av det lite mer nu då begränsade materialet. Men eftersom vi nu kommer växla ut de som var där för det moderna, fräscha handbollsliga-innehållet, så kan vi väl växla in lite sådana som är intresserade av exempelvis fredagsnostalgi-klippen. Och jag vet inte heller riktigt, någonting annat får vi väl kasta in där också.
Mixen, kan du försöka återskapa de här klippen liksom när du är på din dotters handbollsträning?
Just det, kan...
Först så kom Alfredén här och sen så stod Truls Grötta här och så, så man ändå får en bild liksom, om man inte har ett handbollsligan live-konto.
Ja, men det ska jag börja göra. Jag kanske ska köpa en sån här taktiktavla som tränarna har och liksom filma av det och dra upp det på det viset. Vi får se. Det blir nog bra ändå. Nu taggar vi igång då för först Kroatien och sen en mellanrunda där jag tror att det kommer börja smälla lite om det här VM:et igen.
Mm.
Det ser vi fram emot.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå en extra slag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.